Välkommen till Lifehacks med mig Niklas Li. Lifehacks är podden där du får smarta knep och tekniker för att göra livet enklare och bättre. I det här avsnittet så har jag bjudit in terapeuten Daniela Gordon. Hon har jobbat som samtalsterapeut i över 40 år. Det är ju en erfarenhet som jag gärna vill ta del av och det tror jag att du också vill. Daniela Gordon har skrivit en bok som heter Kärlek på allvar. Och det är just det som är veckans tema, kärlek. Hur kan vi hacka kärleken? Det här avsnittet kommer rikta sig till både par och singlar. Alla är berörda av kärlek och kärlek är någonting som alla faktiskt behöver. Ett otroligt intressant avsnitt och jag tror att om man ska lyssna på ett avsnitt och få ett bra liv, då är det här avsnittet som gäller. Nu kör vi igång. Då startar vi avsnittet Kärlekshack med Daniela Gordon. Välkommen hit.
Tack.
Kul att ha dig här.
Ja, det är roligt att vara här.
Du är ju faktiskt expert på kärlek och har till och med släppt en bok som heter Kärlek på allvar.
Mm.
Visst. Ja. Då måste jag fråga dig, varför är kärlek så viktigt?
Kärlek är viktigt därför att vi består av kärlek. Alltså bakom våra personligheter, där du är Niklas med din historia och jag är Daniela med min historia. Bakom det så är vi kärlek. Alltså vi består, jag tror ju på att vi är en enda stor själ, djupast sett. Och det har man till och med kunnat konstatera nu i kvantfysiken, att det finns ett stort fält där vi alla är ett. Och i det fältet så kärlek är alltså en universell impuls. Vi är kärlek och vi är också någonting annat som inte många vet om. Vi är lycka. Lycka och kärlek är egentligen samma sak. Det är bara olika, som man säger, smaker på samma impuls, grundimpuls. Därför söker vi hela tiden kärlek. Våra hjärtan söker kärleken, för det är vårt ursprung. Och det ser man ju på nyfödda barn. De är ju inte aggressiva. Eller så. De är kärlek, de bara strålar ur ögonen. Och de består av den här kärleksimpulsen. Och vi vill tillbaka till det vi kommer ifrån. Därför söker vi kärleken. Och någonting annat som är viktigt att säga är, kärleken är egentligen en spegling av att bli ett med oss själva. Vi söker en spegling hos den andra människan för att känna oss hela. Därför att kärlek är helhet.
Men kan man känna den helheten och den kärleken utan en annan person?
Absolut. Och det är ju tricket. Det är ju det som i min bok, Kärlek på allvar, den består av två delar. Den ena är för singlar och den andra är för par. Och just i singeldelen, när man hela tiden går omkring och söker efter kärleken och har det här hungriga hjärtat som man vill fylla upp, så fungerar inte det. För att när man utgår från brist, någonting man vill fylla som är tomt, så attraherar man, vi attraherar ju det vi upplever och känner mycket. Just. Och då attraherar vi bara mer brist. Så jag brukar alltid säga, börja med att bli hel, börja med att älska dig själv och älska det du har omkring dig. För vi har ju mycket kärlek omkring oss. Det är ju inte bara en partner som är kärlek. Det finns massor med kärlek att hämta runt omkring oss. Hos arbetskamrater, hos vänner, hos familj. Och det finns också, om du tänker efter, så om du ler mot någon på bussen så får du ofta ett leende tillbaka. Eller om du ler mot någon i affären. Alltså det finns massa kärlek att hämta överallt. Men det tänker vi inte på. Vi är väldigt, väldigt fokuserade på att det är kärleksparten som ska förse oss med kärlek. Och om vi då har den här kärleksgrundkänslan att jag behandlar mig själv som min allra bästa vän. Jag gör det som är gott för mig. Jag älskar mig själv, inte på ett egoistiskt sätt, utan så som jag vill älska livet och alla andra människor. Så är det mycket, mycket lättare för oss att vi faktiskt attraherar den kärleken.
Fint. Vet du, precis det du pratar om nu leder in mig till mitt första kärlekshack.
Okej.
Okay. Jag tar det på en gång, för det är inte så bra på det här.
Ja.
Gör dig inte beroende av extern kärlek, utan ta den kärleken som du har som kommer inifrån dig själv. Och det gäller egentligen, precis som du sa, när man är singel, men även i ett förhållande. Om jag hela tiden väntar på att få kärlek, då blir det väldigt jobbigt när den personen stänger av tappen. Mm. För då kommer jag vara helt tom innanbords. Men om jag istället går in för att ge kärlek, att känna att men all kärlek kommer ju inifrån och den delar jag med mig av, den ger jag. Mm. Jag ger den till min partner, jag ler, kan le åt folk på gatan, jag bara sprider kärlek. Mm.
Och det är så sant det du säger, Niklas, för ju mer kärlek du ger, desto mer växer den. Den växer av själva givandet. Det är ju så intressant när man frågar människor, nu har jag bara ett barn, man frågar människor som har jättemånga barn, hur orkar du älska allihop? Och då säger de alltid, första barnet så tror man att jag kan bara älska det här barnet, och sen kommer till barn och då märker man att kärleken har bara blivit ännu större. Mm. Och sen ser barnen bli ännu större. Alltså den är ju, den tar ju inte slut.
Nej, nej.
Därför att det är essensen av det vi är. Det handlar mer bara, som du säger, att tap into it.
Mm, mm. Så det blir en snöbollseffekt av kärleken.
Precis.
Om man går på stan, eller om man bara generellt sett någon dag möts av kanske lite bitter attityd från människor, eller personen i kassan inte kollar på en eller ler. Mm. Då har jag insett att det är de dagarna när jag själv utstrålar bitterhet.
Är det så?
Ja, jag tycker det.
Ja.
För att när jag går runt och är liksom bra hållning och ler och utstrålar kärlek, då får jag kärlek tillbaka överallt.
Så sant.
Så att det grundar sig ändå bara på något sätt från sig själv.
Mm. För även om den andra människan kanske är på dåligt humör, och du går in i affären och ler och strålar, då blir de ju glada av ditt leende, av din glädje.
Oh ja.
Ja, det smittar. Precis. Ja, precis.
Återigen, fokusera på att ge kärlek.
Mm.
Nu skulle jag vilja ha ett tips från dig.
Ett tips till singlar,
ja.
Förutom det här som du är inne på, att självkärleken det hela tiden bottnar i, så finns det en övning som jag tycker är jättebra, som jag alltid säger till mina singlar som vill hitta kärleken, att de ska göra på morgonen varje dag. Är att jag säger blunda nu och föreställ dig att din kärlekspartner finns i ditt liv och är på väg till dig. Det är inte om den kommer. Din partner kommer. Du har bara inte träffat din partner än. Din partner är på väg. Och känn efter, hur känns det i kroppen när du vet att din partner finns i ditt liv? Och du kan vara jättesäker på att den här människan kommer. Det är bara en tidsfråga. Och finns i ditt liv. Hur känns det då? Och då säger du ofta personerna att ja, men gud, det pirrar i kroppen, eller jag känner en enorm värme, eller jag känner en trygghet. Och då säger jag så här: bra, föreställ dig nu att du sitter mitt emot din partner. Det spelar ingen roll hur partnern ser ut, eller det är inte det handlar om, utan det är vad det är för känsla som du upplever när du har din partner i ditt liv. Och känn nu bara när din partner sitter mitt emot är att du bara fylls av trygghet och att du verkligen, verkligen kan vara dig själv med den här människan. Och den här känslan är jätteviktig att aktivera varje morgon. Mm. För att när du har den känslan, att du har den här tryggheten, jag kommer att träffa min partner. Och jag är redan uppfylld av det, att jag gör det. Och jag vet, jag känner mig trygg, jag känner mig pirrig, det känns underbart. Då är det mycket lättare att attrahera den här personen.
Ska man visualisera, hur mycket ska man visualisera att ens partner ser ut?
Inget, eller, det är bara känslan.
Det är bara känslan.
Ja, det är känslan. Hur känns det i din kropp? Just för det är inifrån och ut, det är det du skickar ut. Inte utse, inte massa bilder. Nej. Här är det inte en bildgrej. Nej. Utan det är, hur känns det? Och när du har den sköna känslan i kroppen, du är trygg, du är uppfylld. För då är du ju uppfylld. Då har du det här som är grund, som vi började prata om. Den här grundkänslan av kärlek och uppfylldhet.
Exakt. Mm. För då blir man hel själv.
Ja, och då har du inte det här hungriga hjärtat som bara längtar efter det, som är tomt och
precis,
bara längtar.
Precis, för annars kommer man ju utstråla en neediness.
Precis. Och nu utstrålar du istället en uppfylldhet och du slappnar av.
Ja. Mm. Ja, jättebra. För att jag tror många, när man tänker att man ska visualisera det man vill ha, tänker väldigt konkret på att okej, jag ska få upp bilder på exakt hur det ska vara, jag ska få upp doft och du vet allt det
stämmer
där.
Stämmer aldrig.
Men det du stämmer säger, att det är känslan man ska
ja, få upp. Därför att du kommer märka att den där partnern som du sen träffar, som blir din själsfrände, ser oftast inte alls ut som du har tänkt dig. Det stämmer ju inte.
Nej.
Det betyder inte att du inte tycker att din partner är attraktiv, men det är inte vad du hade tänkt dig. Och det händer inte när du tror att det ska hända, och det händer inte där du tror att det ska hända.
Nej.
Det är det som är fantastiskt med livet. Det kommer när du är redo, punkt slut.
Ja. Wow, ja, men det var jättebra. Då går jag vidare till min nästa kärlekshack. Det här tipset kan jag ha fått från dig. Jag är inte helt säker, men det kan ha kommit från tv-programmet som du var med i.
Mm-hmm.
Vad heter det? Gift vid första ögonkastet, va?
Ja.
Jättebra tv-program, måste jag ändå säga.
Ja.
Eller hur? Vad tyckte du själv om det?
Ja, alltså det som är, alltså själva experimentet är ju galet och inte särskilt lyckat, för de flesta förhållanden håller inte. Men det som programmet är, och som egentligen är det viktigaste, det är att människor lär sig så mycket om relationer. Människor kommer fram till mig på gatan hela tiden och säger, åh, tack, tack, jag har lärt mig så mycket om relationer. Och det är ju värt så mycket.
Exakt, och det var precis det jag kände när jag såg den också.
Ja.
Och jag tror att det här kan komma från det programmet, jag är inte helt säker.
Nej.
Men, och det här är någonting som jag testar själv, jag och Ellen. Och det är, vi gör inte varje kväll när vi går och lägger oss, men ibland.
Mm.
Att man ska säga 3 snälla saker om varandra innan man somnar. För att det gör någonting magiskt i... Ibland så kan det vara svårt att komma på alla de där 3 grejerna, men det det gör är ju att det startar en process i hjärnan där man börjar leta positiva saker om sin partner.
Yes.
Och det kommer inte finnas något utrymme för att hålla på och grubbla eller tänka negativa saker, för din hjärna är fullt fokuserad på att leta positiva saker. Och det är inte bara där och då innan ni går och lägger er, utan det här kommer liksom jobba under hela natten, nästa dag. Man sätter igång en process som kommer vara så bra för förhållandet.
Ja, det är så smart, Niklas. Det är hur smart som helst.
Ja.
Ja. Och det är så bra det du säger, att göra det på kvällen innan man lägger sig. För det är ju ett av... Jag har ju så många tips i boken, men det är också ett av de här tipsen i boken. Att hela tiden berätta hur mycket man tycker om den andra och vad man tycker om. Och boosta, lovebomba varandra. Vi kan inte få för mycket av det. Alltså det är... Alla människor som är snåla med kärlek säger, nej, men man ska inte hålla på, det ska inte vara kletigt och det ska inte vara smörigt. Det där är trams. Vi kan inte få för mycket av det.
Nej.
Men sen naturligtvis får det ju inte vara av fel anledning, att man håller på bara för att man vill klänga sig fast vid en annan och få någonting tillbaka. Det måste ju vara från en generös plats i en själv.
Ja, men min tanke bakom det hela är ju att det handlar om att man vill säga de här 3 sakerna till den andra.
Mm.
Det ska inte, man ska aldrig, om jag får höra någonting som Ellen säger till mig som är positivt, det spelar inte så stor roll faktiskt vad hon säger. Jag är mer fokuserad på det jag ger och mina tankar om henne.
Mm.
För jag kan tänka mig, nu har inte det här hänt, men om man börjar liksom bli besviken på det man får höra om sig själv och börjar tänka, men vänta, jag sa ju en jättesnäll grej, nu fick jag höra en lagom
precis,
snäll
man börjar
grej
jämföra. Ja, då är man illa ute.
Då är man illa
ja,
ute.
Precis. Det är bara, kommer bara från tack. Och därför är det så bra att bara säga tack när man hör det, man tar emot det.
Eller hur? Man behöver inte prata om det,
nej,
utan bara säga tack och sen vidare.
Inget som ska analyseras, utan det är bara en gåva.
Ellen gjorde en rolig grej häromdagen där hon har en bok vid sig. Istället för att ligga med mobilen vid sängen så har Ellen börjat ha en tom bok bara där hon kan rita lite grann eller skriva någonting.
Så bra.
Det är jättebra. Och det är också ett tips från dig som jag har fått. Ja. Men där, och där gjorde hon häromdagen att hon bara skrev en snäll sak om mig. Och sen skickade hon vidare boken och pennan.
Mm.
Så läste jag det. Så tack. Och sen skrev jag en sak om henne. Så skickade jag tillbaka boken. Sen fyllde vi en hel sida med snälla saker om varandra. Det var också jättebra.
Och hur var det... Vad var det för skillnad att skriva det eller att säga det?
Jag tror största skillnaden för oss var bara en variation med tanke på att vi redan har sagt så mycket med ord. Så att det här blev bara en annan vinkel men förmodligen samma process. Mm. Så att man kan bara göra saker för att variera lite.
Det är en sak. Och det andra är att alltså, det är därför jag är en anhängare av att skriva och gärna med reservoarpenna. Det är därför att när vi skriver då aktiverar handen är väldigt länkad till vårt hjärta. Vi aktiverar vårt hjärta när vi skriver. Det är väldigt, väldigt organiskt. Och när vi aktiverar hjärtat så aktiverar vi hjärnan på ett helt annat sätt. Och den här mjuka rörelsen du vet, som uppstår när vi skriver för hand. Som inte händer när vi skriver på en dator. När vi bara sitter och knäpper så här. Va? Den gör någonting med oss som vi oftast inte är medvetna om. Och därför är det när man gör egen terapi eller... grubbla på ett problem så är det otroligt bra att sitta och skriva med för hand hur tankarna går för då bearbetar du så bra dig själv och det kommer ut.
Ja, för det var någonting alltså magiskt med just det där skicka den där boken och skriva
ja,
om det.
Jag
tänkte att det bara var men det här är väl för att det är lite nytt variation
ja.
men det var.
Om man bara skriver, då är det ju också härligt att säga det. Så ja. Att det som du säger, både och, är ju jättebra.
Ja, men det var starkt alltså. Okej, då skulle jag vilja ha ditt nästa kärlekshack.
Ja, det är för par.
Ja.
Jag har en väldigt viktig, ett viktigt kärlekshack som låter så här. Uttryck er sårbarhet istället för att försvara den. Och jag ska berätta vad skillnaden är. Uttryck sårbarheten utifrån din känsla, hur du känner dig. Vad vi ofta gör är att vi försvarar den istället och går in i maktkamp. När vi känner oss sårad. När jag har blivit sårad. Och så bara så här, men vad är du då? Och så börjar vi generalisera och så använder vi orden som är en killer i relationer. Det är alltid, aldrig, borde och måste.
Får jag lägga till ett som jag tyckte som du sa innan?
Ja.
Du då?
Ja.
Det är det värsta jag vet.
Precis. Och du då? Man bara kastar tillbaka. Så uttryck sårbarheten istället för att försvara den. Det är jätteviktigt. Och i det här ligger också det här med att oftast så när man uttrycker sin sårbarhet va, så handlar det om att... Så vad är det för skillnad mellan att bara uttrycka sig själv hela tiden och vara självcentrerad och verkligen uttrycka det? Och vad ligger gränsen mellan att vara empatisk och offra sig själv och bara plisa den andra? Det är en ganska hårfin skillnad.
Mm. Ja, det vill jag höra om.
Och det jag vet, det är jätteviktigt. Därför att ju mer vi uttrycker på ett naturligt sätt vår sårbarhet, desto mindre riskerar vi att antingen lägga oss själva och bli för följsamma eller bli för egocentriska.
Mm.
För när vi uttrycker den, då delger vi den till den andra. Och då uppstår ett givande och ett mottagande som gör att man tar tag i det direkt. Men när vi håller inne, då hamnar vi då i de här mer, över de här överdrivna förhållningssättet. Va? Att vi antingen blir självupptagna och excentriska eller för mycket vill plisa den andra.
Är det där när man går in i ett maktkamp och man inte kan visa sig sårbar, är det egot som spökar?
Ja, absolut.
Stoltheten?
Ja, det är ju ingen bra stolthet.
Nej. Nej, det är inte det.
Egot är ju någonting i dig som är väldigt rädd. Om vi pratar om rädsla, som hela tiden vill skydda sig. Ju mindre ego du har, desto mindre prestige har du i ditt liv.
Precis.
Nu, desto mindre behöver du skydda dig. Du kan bara gå in och se, jaha, men ja, det där du sa, jag hör dig. Ja, man kan se det från det hållet och man kan se det från den här sidan. Och du behöver inte positionera dig.
Nej.
För egot vill ju hela tiden skydda sig.
Mm.
Så,
det är egot som jämför oss med andra. Det är egot som positionerar, ja, men precis som du säger, positionerar sig. Det är den som vill känna status, vill trycka ner andra, höja upp sig själv.
Ja.
Det är ju bara egot.
Ja, det är egot.
Ja. Och jag tror att det är väldigt bra, för det är någonting som jag har tänkt, om jag känner att jag säger, men nu jämför jag mig, då tänker jag, men det här, vänta, det här är mitt ego.
Mm.
Då backar jag, belyser det på samma sätt som man kan belysa rädslan.
Mm.
Och då försvinner egot.
Mm.
Precis som rädslan försvinner, bara att bli medveten.
Mm. Men paradoxen med egot är att vi måste ju bygga ett ego i barndomen. Annars har vi inget ordentligt jag.
Just det.
Så vad det handlar om är att från början är ju barnet helt gränslöst. Den har ju ingen jag-känsla.
Nej.
Så vi bygger vårt ego i barndomen och halva livet. Och sen behöver vi jobba på att släppa det.
Exakt.
Ja, men precis så är det.
Det är, så.
Det är precis den rörelsen. Ja. Först ska vi bygga det och sen behöver vi göra oss av med det.
Ja.
Ja.
Men är det till en insikt som alla kommer till att, okej, vänta nu, nu har jag ett ego och egot ställer till stora problem för mig? För det här är någonting som är relativt nytt för mig ändå.
Ja, det är väldigt få som förstår det här.
Ja, men kommer alla komma dit tids nog, eller är det folk som går runt och inte kommer vara medveten om egot hela sitt liv?
De flesta är inte medvetna om egot hela sitt liv. Det har ju väldigt mycket att göra med din medvetenhet. Och i den spirituella skolan så pratar man ju väldigt mycket om ego. Det är ju så. Buddhismen pratar om det. Alltså den mystiska versionen av religionerna pratar om det. Så att det är ingenting som gemene man så där generellt tänker på. Men jag har märkt att din generation har börjat prata mer om ego. Och det är roligt att höra. För det var ju någonting vi pratade jättemycket om på 70-talet. Jag är ju en gammal hippie och man pratar man ju om det. För det var ju en kärleksimpuls. Alla skulle ju älska varandra. Det var ju en kärleksimpuls som kom in i världen där på 70-talet. Och då pratade man ju mycket om ego, släppa egot och love och peace och allt.
Exakt. Jag kan känna, eller jag har bara tänkt det, att ibland får jag känslan av att 70-talet är på väg tillbaka med hela den... Det som du pratar om, det spirituella, kärleken och släppa egot.
På ett nytt sätt.
Ja, på ett nytt sätt, ja. Det manifesterar sig på ett nytt sätt.
Ja, det har du rätt i. Längtan finns ju där hos alla. Därför att vi, efter den här kärleksimpulsen på 70-talet så kom ju den ganska hårda, tuffa 80-talet. Du vet, alla blev då gick man istället inåt och blev egocentrisk.
Ja.
Och det har funnits där ganska länge.
Just
jag tror att vi är på väg nu mot en större kollektiv rörelse faktiskt igen.
Eller hur?
Ja, det är jättehärligt.
Ja, jag tror det också.
Ja.
Världen vaknar.
Ja.
Då kommer vi till mitt nästa kärlekshack.
Mm-hmm.
Den här kallar jag för skaka av dig skiten.
Det låter bra.
Och jag menar alltså bokstavligt talat att när man, om man känner att man har en, för ibland kan jag tänka så här, eller då kommer en negativ tanke som försvinner men känslan är kvar i kroppen av negativitet och då har jag en tyngd men jag vet inte varför tyngden är där ens. Och då var det någonting jag kan ha tänkt omedvetet. Och det är ju svårt att styra sin hjärna hela tiden för den löper ju amok fram och tillbaka ibland. Då kan jag bara ställa mig och bara skaka. Alltså sprattla med armar, ben, kropp och bara skaka tills känslan är borta. Och det här, jag har hört en, eller jag fick höra en historia om Eckhart Tolle.
Mm.
Han såg två stycken fåglar, jag kommer inte ihåg vilken sort det var, men de bråkade. Sen flöt de på vattnet därifrån sakta och sänkta. De var på dåligt humör.
Liksom. Mm.
Och sen märker han att båda två när de har kommit en bit från varandra bara börjar skaka med sina vingar.
Mm.
Och då är det som att de släpper allt ihop och upp med nacken och glider iväg med liksom en bra positiv känsla och nöjdhet.
Mm.
Och då är det som att ingenting har varit längre. Det är bråket är glömt. Problemet är att vi människor, om vi är en bråk, då grubblar vi ju i timmar, dagar, veckor. Alltså, hur länge som helst. Vi släpper inte. Mm. Så då har jag tänkt för mig själv att när det är något sånt där, bara skaka av sig skiten och gå vidare. Som de där fåglarna.
Mm.
Det är så skönt. Mm. Bara släppa på det.
Mm. Mm. Underbart.
Har du provat det?
Ja, alltså jag är ju inte alls en långsiktig person.
Nej, du behöver inte.
Jag behöver inte ens en gång, för jag uttrycker mig snabbt och kan bli, jag kan ju hetsa till, liksom bli så här hetsig och irriterad eller här. Och sen är det klart.
Det bara försvinner.
Ja, bara går.
Ja, jag kan också släppa tanken, men det är bara att känslan är kvar. Jag behöver bara skaka ut känslan i kroppen.
Ja, det är jättebra. Det är toppen.
Så det...
Ja.
Prova det.
Ja, det är jättebra.
Lyssna där hemma. Skaka bara.
Ja, det är underbart.
Jag gav det här tipset till en kollega på mitt kontorshotell där jag sitter. Ja. Och han kom fram till mig i förrgår och sa att fan, Niklas, det här skaktipset du gav mig. Alltså, det har förändrat mitt liv. Det är så skönt. Nej, men han gör det varje dag, även fast han inte har något negativt. Alltså, bara, han känner sig trött eller när som helst. Han bara ställer sig och skakar som en galning i 5 minuter.
Mm.
Och sen bara... Är han så fri i kroppen? Mm. Han är så mjuk.
Ja, underbart. Underbart.
Ja. Nu ska vi se. Visst har du en till?
Jag har en hack kvar.
Ja.
Ja.
Ett till kärlekshack från Daniela.
För par. Och då är det ställt... min förra hack var ju att uttryck min sårbarhet istället för att försvara den. Va? Mm. Och då är det ju... I sårbarheten handlar det väldigt mycket om... behov. Va? Nu har det här hänt och jag känner mig ledsen och jag behöver det här. Det är ju det ofta som är att uttrycka sårbarheten. Och det här är motsatsen. Det är istället att känna in den andra. Så det är två saker jag vill säga kring det här. Det ena är att intressera dig för din partners liv, även om du kanske inte är så intressant för dig. Om din partner har en hobby, till exempel älskar att spela golf. Och du tycker att golf är det tråkigaste du vet. Fråga ändå din partner när din partner har varit på golfbanan. Berätta, hur var det? Vad hände när du kastade de där bollarna? Visa det här intresset. Och det som, för det är kärlekshandling. Och du mår själv bättre när du intresserar dig för din partners hobbies eller det din partner tycker om som du inte själv är så intresserad av. Och i det ligger en fråga som jag tycker är jätteviktig att fråga ofta. Och det är, hur kan jag berika ditt liv?
Man ska fråga den frågan till sin partner.
Ja, regelbundet.
Hur kan jag berika ditt liv?
Ja, berätta för mig, hur kan jag berika ditt liv? Det är den här andra, det är motsatsen till självtagenhet. Motsatsen till mina behov, det är dina behov.
Just ordet berika känner jag själv att det kommer inte så naturligt i mitt vokabulär.
Vad skulle du säga?
Vad kan jag göra för att göra ditt liv bättre?
Mm. Det är samma sak.
Ja, precis. Så man kan
absolut.
Bolla om
frågan lite. Vad kan jag göra för att göra ditt liv bättre? Den är jättebra.
Ja. Hur kan jag berika ditt liv?
Ja,
det ska jag prova idag. Ja. När Ellen kommer hem.
Vad kan jag göra för att göra ditt liv bättre? Och det roliga, då känner den andra personen efter och då kan det vara en liten sak bara. Ja. Ta bort maten från bordet när vi ätit och stoppa ner i diskmaskin. Det är en sån här enkel grej.
Jag köper det.
Det är såna här små saker. Ja. Eller tänk, ge mig en blomma någon gång då och då. Eller, alltså det, ja... Det är hela tiden balansen mellan att uttrycka det man själv behöver och också vara otroligt intresserad av sin partner. Så det är både uttrycka sårbarheten och empatin.
Så man har ansvar i ett förhållande att ta reda på vad sin partner behöver?
Ja, därför att ibland... Även om du själv behöver uttrycka stå upp för dig själv så kan du hjälpa din partner att komma i kontakt med vissa saker som man hoppar över. Jag menar, vi är ju inte perfekta varelser. Och ibland kan du läsa in, du kan se hos din partner, men jag ser någonting här som jag märker händer som du kanske inte själv är medveten om. Då kan man naturligtvis också, är det här? Man ställer frågan, är det här som händer med dig just nu? Jag ser, det ser ut som det finns, är du ledsen? Jag ser något sorgsigt över det, så man kanske inte ens själv medveten om.
Tack så jättemycket att du kom hit.
Tack Niklas, det var jätteroligt att prata med dig. Tack.
Tack så mycket för att du lyssnade på det här avsnittet. Jag hoppas att det gav dig en djupare inblick i kärlekens värld. För att kärlek är ändå det finaste vi har. Så att det gäller att ta tillvara på den och verkligen anstränga sig för att få mer kärlek i sitt liv. Återigen så kunde jag inte låta bli att prata med Daniela när vi var färdiga. Så att återigen har jag tryckt på räckknappen och fått massor av härligt bonusmaterial. Så jag kommer klippa ihop där direkt nu och så släpper jag det här bonusavsnittet om några dagar. Och då djupdyker vi i kärlek och det blir riktigt spännande. Så har du inte gjort det ännu, gör det nu. Klicka på knappen prenumerera så att du inte missar de här bonusavsnitten som kommer. Om du vill komma i kontakt med mig så gör du det enklast via Instagram där jag heter Niklas Li. Niklas med bara ett C och L-I-J.